Okej.
Okay. Ja.
Jag bara lägger den här.
Jo, så... Alltså... De är ju inte oroliga i för sig, va? De här som är... Som kör den här, eller som driver den här maskinen. De är inte oroliga att de ska kunna ha material att stoppa i, va? För att det kommer... De säger ju att det kommer alltid finnas liksom... Men jag vet ju om det när man läser till höger och vänster, så även sån här skogsavfall, va, det finns ju inte, det är inte bara det företaget, utan det är massa företag som har idén om att de ska använda sig utav det, va.
Jag undrar, använder de skogsavfall effektivt nu eller ligger
nej, det? Nej, det, nu, det
känns inte så.
Nej, nu är det liksom, man får ju betala för att bli av med det liksom, va.
Jag tänkte det.
Ja, men det kommer ju ändra sig, va. Och det är inte, det här företaget där nere, de är inte de enda som är intresserade utav det, va. Så, men det, alltså, när det här börjar komma att rulla igång med, som du, med biogas, va, det kommer ju bli, alla vill ju ha det här olika, ja, om det nu blir, vad heter det, sådana här majsavfall, vad heter det, efter man har skördat majs.
Ja, va? Men det är så mycket avfall alltså.
Ja, ja, men alla, grejen är att det kommer ju komma från alla håll, och alla vill ha det, så det, men jag har hittat, Ett som ingen har talat om, som jag ju inte vet någon talar om, va? En source of biomassa som är enorm, som ingen är liksom intresserad av.
Okej, okay. Kan du säga vad det är?
Ja, jo, jag har kommit på det. Det är nämligen så att i och med det här globala uppvärmningen som sker, va?
Mm.
Så... du kanske har hört om det, men du vet, i, vad heter den här områden, Mexikanska golfen, alla de där öarna där, va?
Ja.
Och de har ju turism, va? Och du kanske har hört talas om det, att de har problem där, va? Därför att det finns den här sargassotång, va? Som kommer in från havet, va? Och lägger sig i stora högar liksom, och det förstör ju, det luktar, och så ligger det där och bara börjar ruttna, va, och de har problem och de måste göra sig av med det på alla möjliga, och det är tiotusentals ton med...
Det finns här också.
Ja.
Är det ska komma till nu?
Ja, men grejen är ju det att, du vet, på de här öarna så upplevs det som jättestora mängder, va, men den riktiga mängden som egentligen, alltså sargassotången som håller på att växa varje år mer och mer, den är liksom typ 800 mil mellan Afrika och vad heter det, USA, och det är liksom
800 mil
med liksom, det är liksom gigantiska,
för sargassohavet har man ju talat,
ja, det är gigantiska mängder med tång, va, och det är väldigt, vad heter det, rikt på väte och alla de här sakerna, va. Och du vet, man skulle kunna bara åka med någon sån där gigantisk båt där och bara skyffla upp ton efter ton efter ton efter ton.
Men om man skulle skövla allt det där, skulle inte det få några återverkningar på naturen?
Ja, men det finns ingen som kommer att kunna skopa upp allting, för det är helt så vansinnigt stora mängder, va. Så... Det finns tillräckligt...
Men om du skulle jämföra biomassan där med hela Amazonas regnskog?
Ja, förmodligen är det, jag vet inte, men det är liksom, det är vansinnigt stora mängder biomassa, va?
Och frågan är också, för att jag har hört att mycket av syret som skapas och koldioxiden som konsumeras görs av alger och tång.
Ja.
Jag tänkte, kan det inte vara så att det här har en enorm viktig funktion i...
Jo, men grejen är det att det är ett stort problem nu, för att i och med att alltså, det är ju så att den här koldioxiden som har blivit extra i luften, va,
ja.
25% utav den koldioxiden tas upp utav havet, va, och så att, men det har blivit för mycket koldioxid även i havet, va?
Ja, jag vet.
Ja, och det gör att det blir surt, och det är det som är problemet, att i vad heter de här stora norr om vad heter det, stora barriärrevet, va? De har ju problem för att de här kalken i korallerna, de håller på att förstöras, va? Och det är ett jättestort problem, och det är för att vattnet över hela världen, det har blivit
Jag fattar inte det. Jag kollade upp det där. Ja. Hur mycket surare det har blivit. Och det såg väldigt marginellt ut.
Alltså. Ja, men om, när det, om du har studerat de här som håller på och försöker rädda stora barriärrevet. Ja. Så de är ju helt, de vet inte vad de ska ta sig till, va, för att det behövs inte så stor skillnad, va, för att det ska totalt, och det, de har ju haft jättestor koralldöd där ute, va, och de är ju oroliga för att hela, bara inom några, kanske några år, så kommer hela korallrevet och dö ut liksom.
Och de är säkra på att det beror på det och inte på gifter, för att det finns ju väldigt många, ja, så vitt jag förstår, okända gifter i stort.
Ja, det kanske hjälper till. Nej, men det är det huvudsakliga, det är för att det blir, att det är både för att det är för varmt, men också för att det är surt, va. Så,
ja. Men i alla fall,
så att
vi gör den där massan, ja.
Ja. Och det är ju bra då att man kan få upp den där, för då blir det en negativ, alltså man går tillbaks då till vad det mer var naturligt förut, va.
Och inflika.
Ja.
En sak, jag är gammal dykare som sagt.
Ja, ja.
Och jag dök mycket på västkusten i min ungdom.
Ja, ja.
Och nu så dök jag lite, bara snorklade lite på västkusten, ja, för ett par år sedan.
Ja.
Och jag läste också andra dykare som beskriver det, att det har förändrats jättemycket sedan 70-talet.
Ja.
För det är väldigt mycket sådana här slämmiga algliknande, inte tång och allt så, utan äckliga saker bara som ser ut som skägg ungefär, lakgrönt, som växer på tången till och med, och överallt, och det är inget trevligt att dyka längre.
Nej.
Jag dykte ibland, man simmar bara genom sådana här, man tänker att det är botten här, och så bara fullt med sådana här långa, med stora alltså.
Ja.
Bara en sån här slämmäcklig tång, och den hör inte riktigt hemma där från början.
Nej.
Den har också kommit till på grund av miljöförändringar och så.
Ja.
Alltså jag vet det så tydligt, för när vi dök på 70-talet då, det var så vackert alltså där nere.
Ja.
Alltså västkusten var underbar, Bohuslän var fantastiskt att dyka, för det var sån här, du vet, blåstång och den tången och den tången.
Ja.
Och tång är jättenyttigt att äta. Så det är ju dykare som är där nere och skördar till restauranger och sådär.
Ja.
Men det andra, det ska bort.
Ja.
Och då tänker jag så här, när du säger att de här dykarna, de åker ner där och plockar tång för att laga mat med.
Ja.
Du skulle kunna dyka ner och plocka den där stora skiten och bara lasta in ett släp och ta hem och torka och förmodligen få en hel del biomassa på en dags jobb.
Ja, precis.
För det är mycket där nere alltså,
ja.
På vissa ställen, speciellt nära kusten, alltså längre ut på skären och så, där är det mer som det var förr, så jag förstår.
Ja.
Det var inte så många år sedan jag dök där då, men så att man behöver inte åka till Sargassohavet ens, tror jag.
Nej, men om man vill ha stora mängder.
Ja, men jag pratar nu om småskaligt.
Ja.
Men är det svårt att bygga en sån här maskin?
Ja, det har ju varit, de har ju hållit på några år och snickrat ihop det, men det verkar som
det är inte så där väldigt komplicerat egentligen.
Ja, det är en ganska stor, den är på 6 megawatt, va?
Jo, jag menar att den är stor, men jag menar principen verkar inte vara så jätte.
Nej, de gjorde ju först en liten på, vad var det, 15 kilowatt, va? Jag tror det var 15 kilowatt eller kanske, i alla fall. Och den var ju inga problem med. Och den, men det har blivit lite besvärligare när man har större.
Jag undrar, jag tänker inte så. Jag tänker, är det svårt att göra en laboratoriemodell? Alltså en grej på bordet hemma bara och testa?
Nej, det har jag ju också tänkt på, att det här företaget då skulle nog ha varit smarta om de hade gjort små för villaägare liksom, va?
Intressant grej alltså.
Ja, men det var väl ingen som var så smart i det företaget, utan de har satsat på att bygga såna här stora anläggningar, va?
För mig, min lilla förståelse, det är okej, du halvförbränner det där och så blir det kol liggande kvar och så kommer det vätgas ut och så kommer det koldioxid ut och någonting annat.
Ja.
Då gäller det bara liksom att du har gjort kemilabb i skolan. De gör ju bara såna här olika kolvar, sen leder de liksom en slang med gas där och tappar ut i vattnet där borta. Så samlar de upp den gasen.
Ja.
Och så kan,
Ja.
Så det låter ju lite som man skulle kunna göra i ett ganska enkelt labb. Alltså.
Ja. Alltså de har ju massa kunder som är på gång samtidigt. Det är inte bara Höganäs, va? Och de producerar alla möjliga produkter. För alltså man kan få ut då såna här grundstenar som egentligen, om man bara kombinerar det på alla möjliga olika sätt, så kan man kan få diesel och man kan få flygbränsle och man kan få allt möjligt liksom, va?
Prata med någon som är duktig på kemi.
Uh-huh.
Det finns en kille som har en YouTube-kanal.
Uh-huh.
Och han är en superduktig kemist.
Uh-huh.
Och han gör såna här riktigt knäppa experiment.
Uh-huh.
Till exempel skulle han komma på hur man kan göra det mest illaluktande ämnet som existerar. Och han bestämde sig att han ska göra det.
Uh-huh.
Så att man, och jag grävde så att titta på det liksom. Uh-huh. Han vet vad han gör i uh-huh. sitt labb.
Uh-huh.
Och jag kommer inte alls ihåg hur han gjorde.
Nej.
Men till slut så fick han alltså en liten flaska med det här ämnet i. Han liksom, du vet, och han var jätteförsiktig.
Ja.
Och så åkte han ut till en ö någonstans.
Ja.
Och i en sjö.
Ja.
Och sen så hade han fotograf med sig.
Ja.
Jag vet, jag tror han hade gasmask och allt möjligt.
Ja.
Och så öppnade han den där.
Ja.
Och det var så kul att se dem liksom, för att de... Det var tydligen först inte riktigt så illa lukten som tunn, men så plötsligt så kom den där lukten liksom. Ja. Och så, fotografen springer liksom och båten i vägen till land, och så kände den lukten inne på land sen. Men han gör sådana där roliga experiment. Och jag tittar liksom vilka tekniker han använder för att, alltså de är väldigt avancerade, de här kemisterna.
Ja.
Hur de kan göra vad som helst med lite olika grejer.
Ja. Men de är livsfarliga, de där människorna.
Ja, men de vet ju vad de gör.
Ja.
Så att, alltså, det är liksom det här don't try this at home.
Nej.
Men det, jag kan tänka mig att en sån kille skulle kunna fixa en sån, om inte han har gjort det. Alltså.
Ja. Men jag har ju också tänkt på det ofta, va? Men att det här är ju, i varje trädgård så har man ju, jag vet ju Kalindi, hon kör ju till, för hon får ju så mycket sån här över från grenar som ramlar ner och allt. Hon försöker processa hemma här, va? En del av det, men hon kör ju iväg lass efter lass liksom. Och har man då en trädgård som är lite större med massa träd och grejer liksom, det är förvånansvärt hur mycket,
men det är det.
Biomassa liksom. Ja. Och hade man ändå typ som en vedspis eller någonting sånt där. Men istället för en vedspis så har man en sån där anläggning. Man bara stoppar i det där och så får man ut alla de här fina produkterna liksom.
Det finns ju, fanns i alla fall såna beredskapsarbeten för när man går ut i skogen och plockar pinnar.
Nej.
Jo, sådana som inte har något jobb, de kan ge dem något jobb. Så de går ut i skogen och plockar skräp.
Ja.
Alltså ris och pinnar och sånt, ställa upp skogen.
Ja.
Så att, det kan man ju kombinera med det.
Ja.
Och, för jag menar, när jag var liksom, gick på Konstfack och sådär, vi bodde ju i en rivningslägenhet, jag och min tjej, som var, vi hade ingen värme i den.
Nej.
Så att vi hade bara en kakelugn.
Ja.
Så vi gick ut och till byggplats och hittade gamla plankor och grejer och bar hem.
Det gjorde vi också.
Ja, det var ju sommar. Det var jättekul.
Ja.
Problemet var att det sprätte så mycket om det där träd.
Ja.
Men då kan man ju liksom i värsta fall bara, nu har vi ingen bränd, vi sticker ut i skogen här och hämtar lite ris.
Ja, precis. Nej, men så det... Men de här som driver det där företaget, de vill ju, de ska ju, det här, vad heter det, den här anläggningen nu, som nu ska de ju börja i augusti, tror jag, har de snackat om, så ska de börja förse, eller de har väl redan börjat testa med att förse till det här stålbolaget då, va?
Ja.
Och men sen så ska de börja köra kontinuerlig drift då och förse det här stålbolaget. Och de ska köra då, istället för att köra på sån här vanlig kol då, va? Så ska de köra på vätgas istället, va? Och
men om man skulle tänka, jag tänker ju lokalt småskaligt. Hur ska man kunna göra det i den här trädgården?
Ja, precis.
Så tänker jag att om man skulle kontakta en kemist och frågar, kan du sätta upp dig i ditt labb och göra det här?
Ja.
Och så man ser principen hur han gör.
Ja.
För det kan ju vara så enkelt som att den där förbränningen så stiger vätgasen uppåt och koldioxiden sjunker neråt, så man kan dela dem på det sättet. Ja. För koldioxid är tung.
Ja, ja.
Och vätgas är den lättaste.
Ja, ja, ja.
Det kan ju vara jätteenkelt.
Ja.
Och sen bygger man samma grejer, rostfria hinkar som man svetsar ihop eller vad sjutton man gör.
Ja, 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 ja.
Frågan är, hur lagrar man vätgasen?
Ja, det finns ju många olika metoder hur man gör det.
Jag pratar inte om storskaliga, men alltså hur ska man på det enklaste sättet med vanliga grejer man köper i affärerna?
Ja.
Kan man använda dykartuber?
Eller, nej, om man ska komprimera, vad heter det, då måste man ju ha en kompressor så att säga, va?
Ja, jag menar det, dykarkompressor.
Ja, men jag vet inte om en dykarkompressor...
Men de får nog inte köra med vätgas.
Va?
Frågan är om de klarar av att pumpa vätgas.
Liksom. Ja, det vet jag inte.
Men hur brukar man göra då? Hur skulle
alltså den bästa sättet, vad jag har förstått, det finns ett företag i Norge. Och där pumpar man in, då har man en tub och i tuben så har man någon slags metallpulver.
Uh-huh.
Och sen pumpar man in det och det behövs inte så högt tryck. Det behövs inte så högt tryck för att pumpa in det i. Va? Och i det där metallpulvret så på något vis så... För att det är så fina porer där inne eller på något vis. Va? Så vätgasen den till och med delar upp. För vätgas är ju i två atomer. 2-2. De kommer alltid ut i 2-2. Va? Men när det kommer in i det där pulvret...
H2 är det.
Ja, H2. Ja. Så, men när det kommer in i det där pulvret, då liksom då delar det upp sig så att det blir liksom en vätgasatom som fyller ut ett litet utrymme och sen en annan vätgasatom som fyller ut det. Och det här, den processen, den är liksom helt, när den väl har kommit in i det här pulvret så är den helt, man behöver inte oroa sig, det är inte un... Det är inte på, vad ska jag säga, hur ska jag förklara det, men det tar minst plats, va, så det blir du får faktiskt i en sån här tank så får du behöver en mindre tank än om du komprimerar den eller
men komprimerar man den inte då i en sån tank?
Nej, alltså sen när du släpper ut den, va, då är den liksom komprimerad, va, så det här är ett väldigt effektivt sätt. Det är ett väldigt effektivt sätt att komprimera på, va?
Wow.
Och då kan man göra så att med den här metoden så kan man kör då om man har två tuber eller tre, vi säger tre tuber då, va? Så första gången man släpper in i den första tuben, då kanske den motsvarar en vad heter det, en kompression på 200 bar eller något sånt där, va? Men om man då släpper ut från den metalltub eller metallfyllda tuben till nästa tub, då kan man liksom få upp trycket till 400 bar och sen ska man gå över till nästa och då kan man få upp det till 600 bar, va? Och det här liksom ja.
Jo, för att jag menar att trycka i 200 bar i en tub, dykartuber använder ofta 200 eller 300 och de kompressorerna man använder, som dykare använder, det finns ju små portabla sådana man kan ha med sig, en liten gummibåt liksom. Så att det är ingen märkvärdig teknologi det.
Nej, nej.
De skulle fungera för vätgas, va? I det här samhället vet inte jag, men det kan inte vara så svårt att om du vill komprimera bara så mycket.
Nej, men det som är fint med den här metoden är att det är väldigt energisnålt, va? Hela processen, va?
Mm.
Det är mycket mer energisnålt än om du använder en kompressor. För kompressoren tar ju en viss el. Va, för
men hur kan du... Jag förstår fortfarande inte.
Nej, jag förstår inte exakt heller hur det fungerar.
Men du menar att man inte behöver någon kompressor alls?
Nej, det sker... Jag tror det är man har någon slags värmeskillnad som inte är någon stor skillnad. Det är inte så att du behöver ha flera hundra grader skillnad, utan det är bara några, jag vet inte, jag kan inte förklara exakt.
Men vad är det för metallpulver de har då? Är det kobolt eller något sånt där?
Nej, jag vet inte vad det är för
är det något dyr, precious metal?
Ja, de är väl inte billiga förmodligen, va? Men det är den som är mest effektivt och som tar minst plats, va? Den process som gör, förutom den processen som gör det minst, vad heter det, alltså tar minst plats, det är ju att man kyler ner vätgasen.
Ja, ja.
Och då blir den, då blir det så, flytande vätgas.
Ja, det är ju avancerat att göra det.
Ja, men det är ju, det används ju mycket inom industrin, flytande vätgas.
Ja, men hur kyler du ner den då?
Va?
Men att kyla ner den måste ju kräva ganska mycket.
Ja, det tar mycket energi, va?
Ja, och high tech.
Ja, och där måste man ha också väldigt speciella tankar, så att säga, va?
Ja.
Så, men när man komprimerar den, då drar det ju el också, va? Men de tankarna, förr i tiden så hade de ju såna här ståltankar då, va? För vätgas, va? Men moderna vätgastankar, det är med såna här kolfiber, va?
Mm.
Och jag såg det var en gubbe han visade det där. Han hade en kolfibertank, den var ju stor som halva rummet här nästan, va? Och där kunde man få in 150 kilo vätgas, och det är mycket.
Mycket.
Ja, men han kunde hålla den i hela den här stora tanken, kunde han hålla på en hand.
Skojar du?
Ja, nej. Det var så lätt liksom, va? Så
jag, Okej, nu börjar jag bli intresserad.
Ja.
Alltså för min bil,
ja.
Den tar typ, kan den ta 20 kilo?
Nej. Ja, du menar
metangas?
Ja, metangas, ja.
Och med den kan jag köra 43-45 mil någonting.
Ja.
Så att, när du säger, det är högre energivärde i vätgasen antar jag.
Ja.
Och när du säger att, men att den är, vad sa du, 100?
150 kilo.
Ja, och du kan lyfta den.
Ja, du kan lyfta
den. Det börjar likna magi liksom.
Ja. Så, men du vet,
såg du den själv eller?
Ja, det var ju bild på en gubbe.
Ja, det var där.
En gubbe som stod och höll den och visade.
Var finns han någonstans?
Ja, jag tror det är ett amerikanskt företag.
Jaha, jag tror det var i Sverige.
Ja, nej.
Okej.
Okay. Så, men i alla fall. Men du vet de här som Toyota Mirai och Hyundai Nexo. Det går ju på vätgas. Och de användes utav sån här moderna kolfiber.
Alltså det finns redan i bilar.
Ja. Och
det är bra, för då kan man ju köpa det som reservdel och köpa en sån här. Och min Yuxan, jag behöver den. Och så
ja, ja, ja. Ja. Och, men de, alltså jag vet inte hur det är i Toyota Mirai, men jag tror Hyundai Nexo, jag ska, bara för så att du får lite perspektiv. I de tankarna som har, jag tror det är 2 eller 3 tankar de har i den bilen. Och tillsammans så, vad man tankar då när man tankar vätgas, så blir det, jag tror 6,6 kilo, va?
Mm.
Och den ligger då på 700 bar tror jag, va?
Det är ganska mycket.
Ja, men du vet, det är 6-7 kilo, va? Och om då tanken inte väger alls mycket, va? Så det är inga... Det är liksom, förstår du?
Vänta nu här. En bar är ju samma som kilo per kvadratcentimeter.
Ja.
Och det är ju faktiskt bara trycket. Det är inte vikten. Utan det är på sätt och vis, men det är ju det tryck, hur mycket man talar om atmosfärer, va?
Ja.
A till Ö, A till A, ja. Atmosfärs övertryck. Atmosfär. Ja. Så att det är att man, om det då skulle vara... Man brukar ju tänka sig då liksom att du har en, det var kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, jag kommer inte ihåg.
Mm.
Att du har en pelare då som går från här hela vägen upp tills atmosfären slutar där uppe.
Mm.
Och att vikten, totala vikten av den luften som finns där, det är en atmosfär.
Mm.
Men om det vore vätgas istället så är en sån atmosfär mycket lättare. Säg om hela atmosfären runt jorden vore av vätgas istället.
Mm.
Och du har en pelare där, ända upp till toppen.
Ja.
Då är den mycket lättare.
Ja.
Så det är inte kilovikt vi pratar om, utan vi pratar om kompressionsgrad, så vitt jag förstår.
Ja, men när det är komprimerat då?
Jag ska bara så du förstår vad jag syftar på här.
Ja.
Det är att när jag säger 700 bar i en tryckluftstub är väldigt högt.
Ja, ja.
Och jag tror inte man kan göra det knappt.
Jo, det är
det. Det kan man. Ja. Men i så fall är det väldigt dyra tuber, för att annars så kan man använda det i dykartuber också.
Ja.
Men i alla fall, det är bara min från dykartiden som jag liksom.
Ja, ja, ja.
Men i alla fall, För mig låter det liksom, oj, det är ganska högt. Det kräver väldigt mycket att pumpa i så mycket en tub. Det kräver mycket av tuben.
Ja.
Men om det vore 700 bar med vätgas,
ja,
så det är bara kompressionsgraden av den vätgasen som man talar om då. Alltså hur mycket var det från början? Och så har den komprimerats 7 gånger eller någonting sånt, va?
700 gånger.
700 gånger, förlåt.
Ja, ja, ja.
Eller hur?
Ja, det är
det. Det är bara gånger det.
Ja.
Men det blir en helt annat tryck på... Mycket måste ju vara... Alltså jag bara testar nu.
Ja.
Alltså själva tuben som den finns i.
Ja.
Väggarna på den tuben,
ja,
måste utsättas för mindre tryck än om man hade 700 bar av luft i den.
Det kan ju vara så.
Det,
ja,
jag,
ja, jo, men det kan ju vara så.
Det låter ju så.
Ja, ja.
Att det handlar inte om vikt.
Ja, det, de talar ju om vikt.
Jo, ja, det gör de. Ja. Men när du säger att man kan lyfta en sån här stor grej för hand.
Ja.
Då tänker det ju magi. Men, så det handlar alltså om hur mycket de har komprimerat ihop det. Och även när du komprimerar vätgas 700
ja,
gånger.
Ja, nej,
så är det fortfarande mycket lättare än vad luft är.
Ja, men alltså vad jag... Det här när man håller tuben. Det är ju när tuben är tom, så att säga.
Ja, okej.
Okay. Alltså själva tuben, va?
Ja, ja.
Men sen så fyller du den med 6,6 kilo då, va? Med vätgas, va?
Så vätgasen väger bara 6,6 kilo?
Ja, och sen tuben väger... Men du behöver ju inte ha en sån här jättestor tub.
Jo, men då går det ihop det som jag tänker bara så här. Ja. Att du har en tub.
Ja. Och den, ju,
alltså min tub här,
ja,
den är inte hur stor den är. Den är ganska stor, det är 2 eller 3 tuber som
ja,
är grund istället, ja, för reservdäcken.
Ja.
Och där får du in 300 bar
ja,
metan.
Ja.
Okej, okay, det var du får det. Och det är typ 20 kilo någonting.
Ja.
Okej, okay, om du tar in vätgas i en tub då.
Ja.
Och pressar 700
gånger
bar.
Ja.
Och har sedan 6 kilo.
Ja.
Så kan jag förstå att du har mycket, mycket mer vätgas.
Ja.
Alltså i där än vad du kan, än vad du har metangas annars, va?
Ja, det kan.
Just på grund av, alltså det är fortfarande bara 6 kilo.
Ja.
Men för att ta vätgas och pressa så det blir 6 kilo, då behöver du ganska mycket vätgas alltså.
Ja, ja, den är ju så superlätt. Precis. Ja, ja, precis.
Det är det jag menar.
Ja.
Så om du har 700 bar i en sån,
ja,
och pressar ihop vätgas så mycket, så kan jag förstå att där har du ganska mycket vätgas i.
Ja, precis.
Utan att det är, kanske till och med att tuben inte utsätts för så jättemycket påfrestningar.
Det är möjligt att det är så, ja.
Det vore intressant i så fall, för det låter nästan så.
Men du vet, om du tänker en tom tub som kan hålla 150 kilo vätgas, ja, och du kan hålla den i handen.
Det är det jag menar.
Ja, då kan du tänka dig den tuben som behöver hålla bara 6 kilo.
Ja,
ja, men den är
jag
menar
det.
Den är jättelätt liksom, va?
Ja, därför att annars är det ju liksom med de här tuberna. De måste ju provtrycka. Alltså...
Ja, de här ståltuberna, de är ju ganska, som ska hålla vätgas, de är ganska massiva. Det kan man ju inte köra omkring med liksom, va? Ja. Utan det... Och, så det är ju de här moderna kolfibertuberna, men de blir ju jättelätta, va? Och grejen är att med 6,6 kilo och Hyundai Nexo, om du kör sparsamt, det var ju en gubbe som körde i Australien och han körde med de här 6,6 kilo, då körde han 86 mil.
Wow. Ja, okej, okay, jag fattar.
Ja.
Jag fattar ju med att jag själv kör på gas.
Ja.
Jag kan koppla.
Ja.
Okej. Okay. Men alltså, jag tänker bara hela tiden att ett sånt experiment, försöksgrej i en trädgård så här,
ja,
var intressant.
Ja.
Alltså.
Ja, ja.
Och frågan är ju sen ska det vara en bränslecell eller ska man bränna vätgasen sen och använda?
Nej, det är inte så effektivt.
Bränsleceller?
Bränsleceller är mer effektivt.
Och är det dyrt att köpa sådana?
Ja, alltså är man en snickare så kan man ju bygga egna bränsleceller.
Det kan man alltså, det är inte svårt.
Ja, jag vet inte, men nej, en bränslecell kanske inte är så lätt att göra.
För det borde, jag tror att till och med kollade det på webben, alltså man kan köpa bränsleceller och
att jag
hittade.
Ja.
Och, alltså som kanske då skulle vara dimensionerade för sådana här. Det måste ju vara ett som, det måste ju användas
till
alla de här sammanhangen.
Ja,
alltså,
ja, ja.
Bara det faktum att de har bilar, det är ju bränsleceller sen, eller hur?
Ja, alltså
elbilar, va?
Ja.
Det är väl elbilar du pratar om här?
Ja, de tar ju vätgas och kör igenom bränsleceller.
Alltså det är bränsleceller i
och resten är ju en elbil, ja, liksom, va?
Så om den bränslecellen går sönder, kan man gå och köpa en sån som reservdel?
Ja, det kan man göra.
Kan man göra.
Men de är nog ganska... För i en bränslecell, alltså egentligen en bränslecell, det är ju... Det är ju, vad heter det? Det är en anod och en katod. Och sen så är det här membranet då emellan, va? Och sen så, och sen man släpper ju på, från ena sidan så släpper man på luft och på andra sidan så släpper man på vätgas, va? Och sen är det ju så att, att själva, vad heter det, den här vätgas...
Ja, här skulle du driva en vanlig människa till vansinne. Vi gick in på en superdetaljerad beskrivning av en bränslecell.
Ja.
Men jag bara undrar om man kan köpa dem i affärer.
Ja, ja.
Men det är okej för mig.
Ja, men så den här, från andra hållet kommer ju den här vätgasen in. Och då kommer ju de här, vad heter de här vad heter det? Och sen så är det två elektroner. Det blir en elektron på varje vätgas. Men vad som är, vad som händer då, det är att själva atomkärnan går igenom membranet. Och, men elektronen, den kan inte gå igenom av någon anledning, det här membranet. Så elektronen, den går liksom över så. Och så kommer den på andra sidan.
Ja, jag läser om den.
Ja. Så, och det är där man får ut elektriciteten, så att säga. Men det här är ju då en bränslecell. Men i en bränslecell, man snackar om bränslecellstack i en bil.
Hallå. Jag ska ge pelargonerna lite vatten här ute. Här.
Ja. Så har man ju typ 600 såna här bränsleceller i, va? Alltså det är en stack med...
Jag vet.
Och så... Men de, alltså... Men själva en bränslecell, den är ju väldigt... Alltså... Den är väldigt tunn och liten egentligen, va?
Ja.
Och så man kan ju göra dem väldigt små. Och med väldigt få... vad heter det? Till exempel när man gör en bränslecellstack till en lagertruck, va? Då kanske man istället för att... För att ha 600, då kanske man har 150 stycken sådana här bränsleceller i, va?
Men du går och köper de andra ord?
Ja, det borde ju...
Det är klart att göra, ja. Det finns ju bilar och truckar och
sånt. Ja, precis.
Det är det jag menar, att när en teknologi har kommit så långt så att det finns ju bilar och lastbilar och sånt där.
Ja.
Då kan du gå till en affär och köpa dem. Du kanske till och med kan köpa dem begagnade snart.
Ja.
Men då så kan man mecka ihop experimentella små apparater.
Ja.
Det känns ju som att du skulle kunna göra hela grejen kanske. Ja.
Alltså jag vet inte här i Sverige vad du kan köpa, men jag vet ju Plug Power, de har ju, man kan gå in på deras hemsida och där finns det liksom, de har jättemånga olika slags, ja, och där man kan, och de är ju med olika storlekar då, och med olika output för...
Alibaba, de här, det är säkert bara att liksom gå in på webb och sätta en på posten.
Ja, så de säljer ju sådana, va?
Intressant.
Ja, och... Och sen då, vad heter det, men sen i andra änden, när man, om man vill producera vätgas, då behöver man ju en elektrolys. Och där finns det ju olika elektro...
Men ska inte du göra det med den här, vad heter det, ofullständiga förbränningen?
Ja, man kan göra det med...
Vi pratar om en annan metod.
Ja. Man kan producera... Men vanligt är ju... Man använder elektrolys. Det är ju väldigt vanligt, va? Men,
ja, men det vet jag.
Men den här... Vad heter det? Man använder biomassa som man... med... Vad kallas det för? Pyrolys. Det kallas det pyrolys.
Alltså det låter ju superintressant.
Ja, det är väldigt intressant. Ja. Och, men vad problem, pyrolys är ju någonting som de har använt inom industri och så länge. Men den här nya tekniken är ju speciell därför att där kan man få ut väldigt ren vätgas.
Ja.
Och som man kan faktiskt använda i bilar och så, va. Den här gamla tekniken, pyrolys, den är liksom smutsig liksom.
Ja.
Och kör man det genom en bränslecell så efter några månader så är hela bränslecellen igenkokad liksom med en massa skräp liksom.
Och det skulle vara intressant just hur en kemist skulle ta sig an det. Kan han producera den rena vätgasen och kan han testa om den är ren, om den kan köras igen. Alltså jag skulle ha tag på någon sån kemist som är lite tokig också, som skulle vilja sätta igång och göra experiment med det. Det vore rätt kul att se.
Ja. Men,
känner du ingen här i trakten?
Nej, men det där företaget då som har den här nya tekniken då, så att säga, de har ju patent på den, va? Och jag vet inte någon annan i världen som, för de har ju, det är eget patent, det är svenskt patent, va? Och det är ju, alltså när de börjar få igång det sen va. Du kan bara föreställa dig liksom deras marknad är liksom, alltså, de är ensamma i världen på den tekniken liksom.
Alltså jag tycker det verkar som att svenskar är ju traditionellt sett bra ingenjörer.
Ja.
Har väldigt bra idéer.
Ja.
Och det känns lite för mig som att det händer ganska mycket i Sverige som ja. Där uppfinnar
ja,
verkstäder
runt om. Han vdn, han är ju uppfinnare va?
Ja.
Och när man hör honom göra sådana här presentationer. Han är liksom en sån där nörd va?
Ja.
Han är en sån där nörd liksom.
Det är säkert nördar allihop.
Ja. Så han kommer ju från KTH, Kungliga Tekniska Högskolan. Ja,
jag tycker nördar är roligt.
Ja. Roligt. Du vet, han är... Det här med att göra presentationer och han liksom hela tiden stakar sig och sådär.
Jag tror grejen är den så här. Alltså, man har ju sett flera sådana här jättesmarta teknologier som dyker upp. Det kommer en liten tidningsartikel eller så. Liksom.
Ja.
Någon kom på det där och sen hör man inget mer om det.
Nej.
Och andra säger då att de här stora företagen, ja. Energiföretagen, olja och allting.
Ja.
De köper upp sådana där och tar bort dem bara.
Ja.
Att det är deras sätt att hantera det. Ja. Jag tror att det är sant att
det sker. Jo, det är nog så.
Att det är nog, för det måste ju finnas någon orsak till att inte de här kommer ut på marknaden.
Ja.
Det har förvånat mig. Liksom, vad händer med den där grejen?
Ja.
Alltså de snackar om cold fusion till exempel. Och det var ju forskning på MIT.
Mm.
De hade en hel avdelning på MIT där de, alltså, som jag förstod det, lyckades få cold fusion att fungera.
Mm.
Du vet?
Ja.
Och så plötsligt, puff, så hör man ingenting om cold fusion längre.
Nej.
Så att, igen, alltså om man tar de här nördarna,
ja.
Åker till dem,
ja.
Låter dem berätta sin berättelse,
ja.
Man filmar alltihop,
mm.
tar allt det du säger, sätter ihop det till en video, lägger det på en kanal på YouTube
ja.
För att dokumentera.
Ja.
Då kan ingen sen komma och tysta dem.
Nej.
Plus det att då liksom man gör det på, alltså lite sån här do it yourself.
Ja.
Grej va?
Ja.
För det är rätt populärt idag.
Ja.
Hur bygger du, alltså jag pratar om 3D-skrivare liksom, du kan gå och hitta en YouTube-video hur du bygger en egen 3D-skrivare.
Ja.
Eller hur du bygger det och det.
Ja.
Fantastiska grejer, det finns en hel webbsite om det där.
Ja.
Att man ska lite det där modet där va?
Ja.
Och sen har du dokumenterat, hur gör jag själv en sån här grej till min trädgård?
Ja.
Att man pumpar den där nörden på, men vi vill bygga en sån här trädgård, hur gör vi?
Men de har väl en liten, jag vet inte, men jag tror de har det i, om jag inte har missförstånd, så har de ju då, den här lilla maskinen, den har de i Karlskoga tror jag.
Ja.
Och jag tror de har sitt huvudkontor där också. Men de här har ju varit lite smarta för att de har ju kopplat det här med den här stålföretaget Höganäs va?
Ja.
Och Höganäs, de är väldigt intresserade av att vad heter det? Att det här ska fungera va. Så de har ju en deal där med Höganäs va. Och de har ju varit väldigt tålmodiga Höganäs va.
Mm.
För det har dragit ut på tiden flera år liksom va. Och så att det är liksom kopplat det här.
Intressant.
Det är anläggningen, det är kopplat till Höganäs va. Så de är ju stötta och Höganäs det är ju ett jättestort företag.
Det är ju väldigt bra därför att då har de liksom lite tyngd bakom sig.
Ja precis va. Så därför så är det ju liksom, i och med att de har kopplat
det. Ja, ännu bättre.
No.
Jag tänker fortfarande video.
Ja.
För att om du bara gör det med en sån där nörd,
ja.
Det kan folk tänka att han är bara knäpp i huvudet.
Ja.
Det funkar aldrig.
Ja.
Men om det kommer in ett större företag och de använder det i sin drift, eller
ja.
Det, då är det ju tungt alltså.
Ja, precis.
Jag måste gå på toa och duscha. Ja. Men det där var ju jätteintressant.
Ja.
Ännu en av dem där.
Ja.